Du Oskar, har du sett Kalla fakta från TV4, det här senaste om partiernas donationer eller donationer till partierna?
Alltså jag har faktiskt inte sett den hela dokumentären då, eller avsnittet. Men jag tänkte ju på det att jag har läst om det och vad som har hänt och så. Men det hände ju precis när vi förra gången vi spelade in.
Mm.
Och jag tänkte ju på det att det här måste vi ju prata om.
Mm. Jag har i alla fall sett det. Och för er som inte har sett det så handlar det i korthet om att Kalla fakta, som är TV4s samhällsredaktion kan man säga, har då fått tag i en herre som låtsas att han är en ganska förmögen givare som vill ge pengar till partiet. Så går de runt till de 8 riksdagspartierna och kör den här teaterföreställningen kan man säga. Och grejen är att han, den här givaren, han vill helst då att det ska vara anonymt.
För det var ganska mycket pengar också.
Mm, det var någon miljon han erbjuder tror jag.
Mellan en halv och en miljon tror jag det var, läste jag.
Och han vill vara anonym och då finns det ett problem. Vi har en lag som säger att riksdagspartierna och alla andra partier också för den delen ska lämna in redovisning till en myndighet som heter Kammarkollegiet en gång om året där man berättar om man får bidrag ifrån personer och andra källor och ifall de bidragen då överstiger ett halvt basbelopp, för då ska man namnge källan då till pengarna. Och då är det ett problem om han vill vara anonym. Och då försöker han då att hitta liksom, försöka få de här partierna att tänka efter. Hur kan vi kringgå de här reglerna?
Får jag bara fråga, vad är ett halvt basbelopp i frågan? Jag som inte är jurist.
Ungefär 24 000 idag. Okay. Nästa år tror jag det går över 25 för man höjer basbeloppet i takt med inflationen.
Okej.
Men någonstans där. Och ja, han frågar då partierna, kan man göra någonting åt detta nu då? Kan vi inte hitta någon lösning? Och 5 av 8 riksdagspartier går på detta och börjar att tänka kreativt kring hur vi ska kringgå den lag som de officiellt värnar så mycket om när man intervjuar dem. Och någon kommer på idén att ja, men du kan väl dela ut pengarna till ett antal riksdagskandidater istället för att skicka det till partiet. Så kan de köra med de pengarna i personvalet. Någon kommer på den lysande idén att han kanske kan skicka pengarna till någon mellanhand som skickar över dem, någon familjemedlem som vågar ståta med vad man stödjer för någonting. Och ja, det finns andra varianter också. Någon börjar prata om, jag tror det var Socialdemokraterna som börjar snacka om någon stiftelse. Att man kan ju skapa en stiftelse och sätta andra personer i styrelsen för stiftelsen än han själv. Så behöver han inte.
Alltså egentligen nästan. Alltså jag kanske ska akta mig för termerna. Men jag har ju en jurist mitt emot mig så att det känns ju betryggande. Men det låter ju lite pengatvätteri det här på ett sätt. Alltså kanske inte i lagens bemärkelse.
Det är ju inte, nej, det kanske man ska säga. Det är ju inte att man tar pengar som har en illegal uppkomst. Att man tjänat på ett illegalt sätt och satt in det i någon legal verksamhet. Men däremot så är det ju ett kringgående av lagens syfte. Och lagens syfte är ju att det ska vara öppen redovisning för att stävja korruption. För att journalister ska kunna gräva i varifrån partiernas pengar kommer och exponera detta för väljarna. Och det tycker nog alla som lyssnar på detta och vi två som pratar att det här är en alldeles utmärkt idé att partierna är så öppna som möjligt och att det kanske behövs lagar som styr detta. Mm. Så att man vet att det inte är någon skum miljardär som står bakom något visst parti och man undrar varför har det partiet röstat på det och det sättet i just den här frågan, kan det vara så att det finns någon penningstark givare med i bakgrunden som drar i trådarna och så vidare.
Nej, för det är just precis det som jag tänkte att det är det, vi är ju inte de största ja, supportrarna av partistödet och det allmänna liksom.
Det vore väl dumt att säga att det skulle vara det, eller hur?
Ja. Jo, faktiskt, faktiskt. Men det intressanta är att oftast det, när jag debatterar på det sättet och säger att, ja, men alltså, att partistöd, jag anser att partistöden gör åt den offentliga, vad ska man säga, offentliga... hur säger man den offentliga, när du betalar pengar för någonting, hur säger man det, offentliga finansieringen, där har vi det, av politiken, skapar den här kortsiktigheten. Men motargumentet är nästan alltid att, ja, men om vi inte har det, då kan ju plötsligt partierna köpas av stora, de som vill donera en massa pengar.
Oj, 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 det visar sig att den risken finns ändå. Trots massor av partistöd så har vi den risken ändå. Ja, vem kunde ana, vem kunde ana? Och det är därför jag säger hela tiden, partistödet är inte en garant mot att pengar kommer in i politiken från andra källor som kan ha då en skum bakgrund. Därför att det, jag menar, det är bara att tänka själv, partierna vill ju naturligtvis ha ännu mer pengar. Därför att det är en konkurrenssituation. Och man vill ju kunna konkurrera ut de andra. Så att det är hela tiden att man vill få konkurrensfördelar. Ja, men det innebär ju naturligtvis att man vill ha in mer pengar om man kan få det. Så det här är bara nys allting om att partistödet skulle minsann hindra den här typen av historier som Kalla fakta har dragit upp. Nu var ju Kalla fakta i och för sig då en sån här lockbetesoperation. Det var ju mest att testa deras etik liksom, om de, hur etiska de är när de väl lockas av pengar. Och då visade det sig direkt att de flesta partierna inte alls var särskilt etiska, va? Och då, det var ett bra reportage tycker jag. All heder åt Kalla fakta åt fri journalistik, därför att det här visar då bara ett, att lagstiftningen förmodligen också är för svag som den är idag. Jag tycker nog att man borde skärpa den ännu mer. Det kanske skulle vara konsekvenser också som är hårdare ifall man bryter mot den. Och för det andra, partistödet garanterar ingenting, utan bort med partistödet. Och se till att partierna får finansiera sig genom att samla in medlemsavgifter samt få in donationer från privatpersoner som faktiskt vågar stå för att de ger. Men framförallt tror jag idag att man kan få in mycket stöd ifrån små donationer.
Crowdfunding.
Och när det gäller crowdfunding så är det ju inte några problem att vara anonym. Därför att då gäller ju inte de här reglerna. Så det är ju inga konstigheter då. Och då är det ju mindre korruptionsrisk också. Eftersom det är många, många små. Så.
Ja, och ja, men faktiskt precis som du säger. Att hela tanken är just att det är en crowd som fundar. Säger jag på min brutna svenska.
Nej, jag ångrar mig lite att jag sa crowdfunding. Jag vet att vi har ju liksom en grej här. Och jag står inte ut den här svengelskan. Så att vi ska säga massinsamling tycker jag är en fin översättning.
Ja, men det är fint. Okej, denna massinsamling ska just, insamlingen ska ske av massan.
Det är nästan lite tvivelaktigt.
Men det är ju faktiskt precis som du säger, oavsett, och vi tar det tillbaka till lite allvarligt, att med crowdfunding, att idén är ju just att okej, men där, då kan du vara anonym i det. Och att du på så sätt, du kan ju inte köpa politiker genom en crowdfunding-kampanj.
Jag ser framför mig att partistödet, jag menar, jag tror att det betalas ut drygt 1 miljard, mer än 1 miljard är det i alla fall varje år, om man räknar ihop alla nivåer, kommun, region och stat. Så kan man ju räkna på det då. Hur mycket blir det per person i skattesänkning om man tar bort allt? Ja, då blir det säkert ganska små summor per person och år. Det blir nog inte jättestora pengar när man räknar på det. Jag har det inte i huvudet här. Det kanske vi får titta på till nästa gång. Men min poäng är väl då att nej, men det behöver kanske inte. Men då kan väl då kan man som privatperson sätta ett autogiro då och säga att jag är medlem i Medborgerlig Samling till exempel. Och sen kanske jag skänker 100 spänn i månaden därutöver. Ja, och sen så är det bra så. Och om vi får in tiotusentals och kanske ännu fler som görs på det sättet för att de har fått en skattesänkning som motsvarar det här partistödet och de själva kan bestämma vilket parti de vill stödja. För det kan man ju inte idag. Idag stödjer vi alla de etablerade partierna oavsett om vi vill eller inte. Bara så ni vet. Ja, men då löser vi ju det här problemet och då får partierna in mängder av pengar men från många, många små donatorer.
Ja, och det jag tänker, vi har ju diskuterat det förut, det här med lite vad partistöden gör med demokratin. Och jag är ju hyfsat så säker på att det som har hänt det är att alltså, i mångt och mycket är det så att ekonomiska incitament driver världen i mångt och mycket. För att vi har liksom kokat ner hela allt maktutövande till pengar egentligen. Den som har mycket pengar har mycket, alltså många möjligheter att göra olika saker. Och när man gör det ekonomiska incitamentet är bara att, ja, egentligen vinna valet och vinna det här valet och sen struntar vi i resten. För att då har vi pengarna till den här mandatperioden. Då får vi heller inte politik som rör sig längre än de närmsta 4 åren. Och ibland inte en så lång tid. Utan det är verkligen bara till det här valet.
Mm.
För det är det som spelar roll.
Mm.
Och på så sätt har ju, det lite som vi diskuterade i förra avsnittet, att, eller det kanske var, vi har ju diskuterat lite fram och tillbaka. Men på så sätt har man ju hittat, eller man har gjort en maskin som effektivt dödar alla visioner för längre sikt inom politiken.
Mm.
Och då när man vidare inte har det här, ja men återigen det här motargumentet som jag alltid hör, det är att, nej men, om vi inte har det här, då kan politiken köpas. Men det här har ju visat att det går att köpa 5 av 8 riksdagspartier ganska så geschwint.
Mm.
Så länge man har lite pengar på fickan så är det bara att ringa och höra av sig. Och sen så, for sale, verkligen.
ja, visst. Ja, nej, så att det var intressant. Vi kan liksom helt enkelt konstatera att det hjälper inte om det är det som var syftet med partistödet. Så där hör vi allihopa att det hjälper inte. Det finns en vanföreställning kring att det här skulle vara så bra för att man skulle slippa att bli uppköpt av att partierna blir uppköpta av olika starka intressen.
Mm.
Men jag tror alltid att transparens är nyckeln. Om ett parti då är stöttat av någon väldigt rik person som har det partiet i sina händer mer eller mindre och kan dra i alla trådar, det behöver inte per definition vara olagligt. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att om det här är öppet, så tror jag att nästan alla svenskar skulle säga, men det där vill jag inte stödja. Så i alla fall då röstar jag överhuvudtaget inte på det partiet, oavsett hur mycket reklam de har i olika kanaler.
Nej, men exakt. Och det är ju där, alltså, det är det jag tycker att någonstans med transparensen gör ju att vi kan rösta, att vi kan lita på de människorna som vi delegerar ansvaret och makten till. Så jag tror att du har helt rätt i att det är transparensen som är nyckeln, inte mer partistöd och mer större offentliga utgifter. Men egentligen, vi måste också säga all heder till de 3 partierna som inte tog emot några pengar.
Jag kan nämna vilka det var. Det var Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Nu ska jag inte vara... det är faktiskt så att Centerpartiet, man kan ju i och för sig tänka sig att i läget hade varit ett annat om inte de var miljardärer från början. Vad behöver de en miljon till liksom? Det är väl vad man smäller på en mätning för att kolla liksom hur Annie Lööfs senaste fastlagsbulleätande har fallit ut liksom bland befolkningen i någon sån... ja, men alltså det är ett parti som fullständigt alltså de badar ju mycket pengar. Det är pengar som man har fått in ifrån att ha sålt en tidningsrörelse.
Okej.
Så det är ju på sätt och vis ärligt förvärvade pengar, men jag tror i och för sig, om vi ska prata Centern lite nu igen, bara lite grann, jag kan inte låta bli. Jag tror att pengarna kan ha blivit Centerns förbannelse också. Ah, det är okay. Många...
Ja, du får gärna utveckla.
Jo, därför att jag tror det. Jag tror att, att pengar, mycket pengar kan leda till idémässig korruption också. Att man tappar liksom idealismen, tappar framtidsvisionerna, tappar vems, på vems uppdrag man sitter där och man gör och så vidare. Många undrar hur kan Centerpartiet hålla på som de gör egentligen i svensk politik. Hur kan man ha hamnat i ett läge att den enda bärande idén som ska genomsyra partiet är att vara emot ett annat partis inflytande? Det är ju jättekonstigt egentligen. Men jag skulle nu säga att, och det här är ju inte unikt för partier, det här brukar man ju också säga om människor, företag och andra, alla organisationer, att mycket pengar kan faktiskt korrumpera själva liksom etiken och idéerna framåt och allting.
Det är väldigt intressant som du säger, för att jag har inte tänkt på det så. Att just att, för jag tror att det kan ligga någonting i det, att när du har väldigt mycket pengar, och speciellt pengarna är ju liksom centraliserade. Makten, i och för sig så är det ingenting som är bara Centerpartiet, utan makten i Sverige är ju centraliserad i partikanslierna. Om du då får ett väldigt, väldigt mäktigt partikansli, då är det nog som du säger, att då blir det nog, det är svårt att utmana det. Mm. Och svårt att utmana den sittande liksom.
Man blir som en, nästan som en narkoman kanske. Jag bara spekulerar nu, men mina lyssnarna får ju tänka efter, och har ni synpunkter, ni är välkomna att mejla mig eller kontakta mig på ett annat sätt. Men alltså, jag tänker mig att man lätt blir fången som en form av missbrukare i opinionsmätningar som man själv betalar för, i fokusgrupper, i massa managementkonsulter och PR-byråer och allting. Och att kvaliteten blir sämre, att idéerna dör, att liksom det här med lite motstånd och lite problem och att man har begränsade resurser. Det brukar vara receptet för att komma på lysande idéer och innovationer. Just att man har inte oändligt med pengar. Man har en viss begränsning och så ska man göra det bästa av det. Medan en som badar i pengar, risken är att det blir paj av allting.
Men just det här att nöden är uppfinningarnas moder.
Exakt.
Och att det även är så populärt. Det var väldigt lustigt, ja. Jag har aldrig tänkt på det så förut.
Jag tror faktiskt att det kan ha skadat just Centerpartiet. Och att, jag menar, om man tittar på plånboken så skulle ju partiet ha 30-35% av väljarna idag ju. Ja, men ändå nu i talande stund ligger de väl någonstans runt 5 eller något i opinionsmätningarna. Och det har gått ut för så att men det var en liten analys av dem i alla fall.
Nej, men jag tror att det är en intressant tanke som du säger här, att också det, alltså som vi var lite inne på tidigare, att det blir ju, när det inte är på något sätt alltså begränsade resurser och så, då kanske det heller inte blir samma vad ska man säga, samma, alltså, det är nästan pinsamt att jag kom på det på svenska och jag kommer på det på engelska, så nu
säg det, jag ska översätta åt dig
för alla de som inte ser Ilans ansiktsuttryck här. Det är besvikelse med stort B. Jag skulle säga urgency.
Det beror på i vilket sammanhang du vill säga det ordet.
Ja, men jag vill säga att det är samma urgency i att det finns ett, det är urgent att göra en förändring, eller att det finns en typ av, att det finns en tidsbegränsning i det.
Att det är lika akut till exempel, eller lika brådskande. Har du provat det?
Jag får försöka beskriva vad jag såg.
Lika att
jag
trängande, om man ska säga något lite äldre.
Det var faktiskt ganska bra. Jag ser det lika trängande att faktiskt göra någonting åt situationen. För att när du inte har oändliga medel, så blir det någon typ av, ja, men lite som du sa, det blir en morot. Och det blir också en morot för idéutveckling. Men jag får det var, jag kan säga att tyvärr så tog jag nog död på en liten bit av Ilan, såg det ut som, i min dåliga svenska.
Han ser din blick.
Ja, verkligen. Att det dog en liten bit av Ilan där. Så att det är... Jag får ta på mig den.
Okej, okay, ja. Du, jag ska ta död på en liten bit av dig då kanske som hämnd genom att göra en helt jätteskarp så här övergång utan någon fin brygga överhuvudtaget. Och säga, du, det är ju fullt valrörelse här nu, full rulle och vi, ja.
Det kommer till slut, hela den här podcasten kommer till slut urarta i att vi bara försöker ett psykologiskt krigsföring. Att den ena börjar prata engelska och den andra bara kommer inte liksom,
ja, helt så här,
bryter upp
vassa övergångar.
Exakt. Förlåt, ja. Valrörelse.
Ja, valrörelse. Det är mycket diskussioner tycker jag nu ute i bland valstugor, i tält. Jag har varit ute på rätt många sådana expeditioner vid det här laget. Du också.
Mm.
Ja, hur känns det?
Jag tycker att det känns ju häftigt på ett sätt tycker jag. För att för mig så är det ju demokratin i verkan liksom. Att just man diskuterar med människor som inte nödvändigtvis håller med. Så jag tycker det är väldigt intressant. Och sen för mig är det också så kan jag säga till alla de som inte känner mig. Att jag har inte varit med i någon valrörelse tidigare. Så det här är min första valrörelse. Så jag får ju se saker som jag... Alltså ur ett perspektiv som jag inte har sett förut. Vilket är lite intressant.
Ja, jag trodde inte... du skulle säga att du får se saker som inte kan göras osedda. Liksom.
Exakt, att jag är riktigt skadad. Liksom, här,
ja.
Bara blickar ut i tomma intet. Och är
ja,
liksom
precis.
Helt...
Den liksom, oskuldsfulla Oscar liksom, av... mött verkligheten. Den är inte snygg. Ja, nej, men vi har en hel del dialoger där ute bland tälten, absolut. Och jag tycker på många sätt att det är bland det roligaste som finns att prata med folk och lyssna och att försöka förstå och hitta gemensam grund att stå på. Sen är det inte alltid det lyckas. Det är ju inte alla som håller med om allt. Det är ju tur det. Men många gånger tycker jag att man möter en förståelse i den här valrörelsen som har varit lite svårare förra gången det var val. Jag har ju varit med för Medborgerlig Samlings del 2018 och i en EU-valrörelse 2019.
Du är en gammal räv.
Jag har lite såna här... sträck på axlarna, precis. Och det är en annan stämning i den här valrörelsen. Det är en helt annan nyfikenhet och en öppning för dialog med oss bland väljare i stort. Och det gläder mig väldigt mycket. Sen känner man sig ju ibland otillräcklig som idag till exempel att vi liksom är på att stänga. Vi är tvungna att gå vidare här nu men det kommer nya människor hela tiden och vill prata. Och man tänker att egentligen skulle man ju stå kvar här till klockan 12 på natten för här kommer ju hela tiden folk.
Mm.
Och har ofta ganska intressanta och vettiga resonemang. Det är väl ungefär den känslan jag har än så länge. Och det är... Jag får även rapporter om... Föröstningen är igång. Och signaler om att åtgången av valsedlar är rätt så ordentlig. Det är strykande åtgång på våra valsedlar ute i vallokalerna. Och det är ju hoppingivande och... spännande att se hur det här kommer att gå alltså.
Mm, mm. Nej, för det är också en sak. Jag tycker att det är kul att du säger det. Att du står hela dagen. Och du har ju, just idag också har du åkt runt i hela södra Skåne faktiskt. För att det är lite så här. Jag tycker det är kul att du säger att det fortfarande att du vill stå kvar där. För de som inte vet och de som lyssnar här nu. Att Ilan gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ganska ofta. Och det här är lite, du sa ju i början, jag tror vi sa det i första avsnittet, men det ska inte bli någon sån här ryggklappningsklubb det här.
Nej.
Jag får ha en liten kvick ryggklappning för att sen gå tillbaka till psykologiska krigsföring. Det här kanske är en del av den psykologiska krigsföringen. Det vet du inte heller. Nej, men att jag själv har tänkt lite så här att när jag har tyckt det här är rätt mycket och så liksom möts man av saker som man kanske inte ja, ett problem som dyker upp. Och då tänker jag lite så här, men vad hade Ilan gjort i det här läget? Ja, men han hade hållit sitt lugn och han hade tagit saken som den kommer och sen löst problemet. Så att det är lite, jag har mycket sett upp till ditt sätt att göra saker.
Är det så?
Så är det.
Oj.
Så är det.
Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej, men jag har rätt så lång stubin och är väl rätt så känd för det. Att jag brukar säga att det är, min pappa, han är ju israel, jag född i Israel, men hans föräldrar var ju från Tyskland. Och jag vet inte, jag brukar säga att det är mina tyska nerver av stål. De tål ganska mycket.
Ja, nej, men för att
förutom möjligen trafiken, då kommer Medelhavet fram i mig.
Ja, okay,
men okay. Men annars så klarar jag ofta att rida ut saker och ting.
Det är det oregelbundna verbet alltså. Så ja. Att akta er för Ilan i trafiken. Överallt annars rätt trevlig, men i trafiken så är det... Nej, men jag tänkte, jag faktiskt tänkt på det, jag skulle säga det till dig. Jag har ju lite sagt det att, jag just precis tänkt så, men vad hade Ilan gjort i det här läget? Just för att också det att, det är som sagt min första varrörelse och så. Och på det sättet är det ju väldigt, du har en stor inverkan på de som lyssnar på det i alla fall. Och det är ju trevligt, tänkte jag, att då kan du få det. Men sen vet ju inte, är det här också en del av den psykologiska krigsföringen som precis har påbörjats?
Att jag
vet
får inte. Såna här hejdlösa komplimanger liksom. Ja. Jag bara tänker, vem fan vill lyssna på?
Är det ingen fara, vi kommer vara riktigt elaka mot varandra.
Ja. Jo.
Nej men just det här med varorörelsen, att om vi går tillbaka till det vi började med, att det är, jag tycker verkligen att det är häftigt när vi ser demokratin in action. Alltså när vi ser det här, att människor som har olika, alltså som tycker olika saker, meningsmotståndare egentligen, de möts och diskuterar. Och sen förhoppningsvis, så vi har ju träffat ett par stycken som kanske inte är jätteintresserad av att diskutera, utan kanske mest ropa sin egen åsikt som man inte alltid håller med om. Men jag tycker ändå det finns också en sån, alltså vi lyssnar ju på allt och alla egentligen, det är ju egentligen en stor del av vad det här partiet är. Sen håller vi inte med alla för den sakens skull, men just att alltså lyssna, för vi tror ju på den här dialogen. Och det tycker jag är väldigt häftigt, för att det får man verkligen se konkret i valrörelsen, hur dialogen uppstår och sker. Så att det är ju verkligen någonting värt att skydda, för att jag tänker ju på många av de människorna som bor, eller många av de människor som bor runt om i världen, där att tycka en annorlunda sak från det man måste tycka, det är liksom straffbart med fängelse och kanske ännu värre på vissa ställen.
Ja, eller att politiska diskussioner lätt kan urarta i slagsmål. Till och med sker i parlament ibland i andra länder. Och det är naturligtvis inte så lyckat. Och det som jag slås av är ju att en hel del av den stämning som finns i valrörelsen ute bland valstugor och så, den verkar ju försvinna sen när man kommer in i riksdagen och då håller på och skickar anklagelser till varandra hela tiden och kallar varandra för allt möjligt och förpestar verkligen det offentliga samtalet. Men jag ser ju inte riktigt samma sak bland lokala förmågor ute i bland valstugor och valtält. Jag får väl nästan en känsla av att det är lite mer försonligt där och att man faktiskt kan prata med varandra också. Och det är ju ändå någonstans hoppingivande att det är så i Sverige, att man inte hamnar i slagsmål liksom ute i valstugor.
Nej, att man faktiskt pratar med munnen och inte nävarna.
Ja.
Det är ju... Nej, jag tycker att, för det är ju också det ger ju även mig lite mer energi i, för att det är ju egentligen det som de stora delarna för oss är, det är ju demokratifrågan och hur man liksom håller Sverige, gör Sverige frihetligare och skyddar det som vår demokrati står, alltså lutar sig mot. Och det är ju egentligen, det är ju samtalet i mångt och mycket.
Absolut. Och vi har ju från början haft den inställningen i vårt parti. Det har inte varit bra i Sverige med att man håller på och fryser ut och stämplar folk till höger och vänster. Och jag hoppas ju att vi kan bidra till detta och göra det ännu bättre framöver liksom, i att stärka demokratin på det sättet och dialogen i Sverige.
Mm.
Oavsett vad man tycker om saker och ting ska man alltid kunna samtala med om det på ett civiliserat sätt, vilket ja, man kan ibland tro är helt bortspolat när man tittar på Twitter och liknande.
Mm. Mm. Jag tror att de orden är väl ganska bra att stänga dagens avsnitt med. Att...
Vi gör det. Vi ska se till att det är lite mindre ryggkliande nästa gång. Då ska vi flyga på varandra helt enkelt, kanske. I alla fall verbalt.
Precis, och så får vi hoppas att det inte blir slagsmål. Ja. Men det går inte riktigt att garantera någonting.
Nej.
Ja, nej, men det var trevligt att prata idag. Vi pratar snart igen.
Det gör vi, på återhörande alla lyssnare.
Ha det fint.
Hej.